februari 2026 på ett sjukhus i Västernorrland.
Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat, men personalen anar att något är fel.
Hon anar oråd med tanke på att det är då vissa skador som gör att det är, man fattar misstanke om en misshandel. Då.
Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
Ett oerhört viktigt syfte med de här reglerna, men det får inte den verkan som det borde ha, för att man vet inte hur man ska göra i praktiken.
Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen och det tycker jag är kanonbra. Men jag tycker att skyddet för den enskilda människan rent etiskt bör stå högre. Va?
Petra Krim, den här veckan, vem vågar bryta sekretessen? Jag heter Petra Berggren
och jag heter Fanny Hedenmo.
Vårdpersonal har en unik möjlighet att upptäcka och förebygga våld i nära relationer innan det är för sent. För även offer och förövare som inte vill ha kontakt med myndigheter måste ju då och då uppsöka hälso- och sjukvården. Och de som jobbar där, de är dessutom utbildade att upptäcka signaler och se tecken på våld. Men så finns den där som en stor ogenomtränglig mur, tystnadsplikten.
Patientsekretessen. Den sitter som gjuten i ryggraden på all hälso- och sjukvårdspersonal.
Och enligt den så skyddas alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden av sekretess och får endast lämnas ut efter en särskild prövning. Och bryter man mot det här så kan man straffas för det. Antingen via de olika tillsynsmyndigheter som finns i vården, till exempel IVO. Man kan förlora sin legitimation, men man kan också dömas i domstol för brott mot tystnadsplikten.
Så det är kanske inte så konstigt att det för många upplevs som ett väldigt svårt beslut att bryta mot sekretessen. Men faktum är att det aldrig har varit lättare än nu.
Det här alltså efterfrågats i över 50 år och det är nu det händer. Från och med idag den 1 december så rivs sekretessen när det handlar om att förebygga och bekämpa brott och fusk. Hittills har utgångspunkten varit att inte dela information. Nu vänder vi på det. Utgångspunkten blir nu tvärtom att dela information.
Ja, 2025 var ett intensivt år för den svenska offentlighets- och sekretesslagen, OSL, som den brukar kallas. I december meddelade regeringen att de river alla sekretesshinder mellan myndigheter i brottsbekämpande syfte. Och ett drygt halvår tidigare, i april, så kom nya bestämmelser som rör hälso- och sjukvården specifikt.
Ja, om man ska förenkla det lite så var bestämmelsen förut att man bara får bryta mot tystnadsplikten om man kunde anta att ett allvarligt brott var nära förestående. Och det fanns också flera andra krav på sjukvårdspersonalen att de själva skulle uppskatta hur grovt brottet skulle kunna vara och hur långt straffet skulle bli om någon dömdes för det.
Det här har man nu velat komma åt och nu ser formuleringen annorlunda ut. Nu räcker det att det finns konkreta omständigheter som tyder på en risk för allvarligt våld. Det kan till exempel vara skador på en patient eller att det framkommer saker i patientens berättelse som väcker en oro. Och syftet med det här, det är ju att rädda liv och att ge sjukvårdspersonalen verktyg att fånga upp en våldsam situation innan det värsta händer.
Och vi ska återkomma till det senare i programmet. Vi har varit i kontakt med många inom hälso- och sjukvården som fortfarande känner sig osäkra på hur de kan använda de här reglerna. Många som går hem från jobbet med en dålig magkänsla, osäkra på om de någonsin kommer se sin patient igen och inte vet om att de nu har en möjlighet att dela med sig av den oron.
För när information delas och myndigheter samverkar så kan saker ske. Och ett exempel på det skedde på en akutmottagning i Västernorrland tidigare i vintras.
Det är en rejält kall vintermorgon i februari när ett ungt par kommer in till akuten. Tjejen har ramlat, säger hon. Hon har halkat ute på isen utanför porten till deras lägenhet och visar upp en sårskada på huvudet. Det är massa blod. Det har torkat in i hennes hår. Och så har hon en bula i pannan och är blå under ena ögat. Svullen i hela ansiktet.
Undersköterskan som tar emot paret tycker inte att skadorna matchar den berättelse som tjejen ger, att hon fick dem när hon ramlade. Och killen i paret är stissig, klängig och påtryckande. Sköterskan får en dålig magkänsla.
Man har några oråd med tanke på att det är då vissa skador som gör att det är, man fattar misstanke om en misshandel då.
Juho Kinnunen är assisterande åklagare vid åklagarkammaren i Sundsvall. Det är han som drivit förundersökningen som det här besöket på akuten ska leda till.
Och där, på sjukhuset, så visar sköterskan in tjejen på ett rum där hon ska undersökas. Men killen, han vägrar vänta utanför. Han vill med in, han vill inte lämna sin flickväns sida. Sköterskan går iväg för att hämta en läkare, men när de kommer tillbaka, då är paret inte kvar.
Nej, då har de lämnat. Då har det är på ett sväck liksom. Man vet inte vart de har tagit vägen.
Paret går inte att hitta någonstans. De har försvunnit från akutmottagningen innan tjejen blivit ordentligt undersökt. Personalen försöker ringa henne, men de får inget svar.
Då kopplar man in polisen då. Och sen så blir det ju förhållandevis skyndsamt där i början då. Man helt enkelt initierar då en förundersökning helt enkelt.
Och nu väljer sjukvårdspersonalen att bryta patientsekretessen och larma polisen. I journalen skriver de att de misstänker våld i nära relation. Och i larmsamtalet uttrycker de att tjejens berättelse om att hon ramlat och på så sätt fått skadorna är osannolik. Patruller beordras till sjukhuset, de letar i korridorer och väntrum, men paret är inte där.
Och det ska dröja nästan 3 timmar och med hjälp av anhöriga innan polisen får en adress där tjejen och killen kan hittas.
Man stöter på dem i en bostadslägenhet då. Det finns vissa indikationer på att det kanske har varit något tumult eller stök där. Det var ändå blodspår och så inne i bostaden helt enkelt. Mm.
Killen grips och tas med till polisstationen. Han misstänks för brott och ska förhöras. Flera poliser stannar kvar hos tjejen. En av dem skriver i sin rapport att hon är blek och skakig. Hon gråter och hon har uppenbara skador. Det blodiga såret i huvudet, blåmärken och svullnader i ansiktet och rivmärken som ser färska ut. Men hon låter inte polisen dokumentera skadorna och hela tiden nekar hon till att hennes pojkvän ska ha slagit henne.
Och där inne i lägenheten är det extremt smutsigt och stökigt. Det ligger krossat glas i hallen och så är det blodfläckar i princip överallt. På flera klädesplagg, på väggar, element, lampknappar och på madrassen. När polisen frågar henne var allt blod kommer från blir hon tyst. Hon svarar inte.
Polisen försöker motivera tjejen att berätta om våldet, men då blir hon arg. Hon vill inte ha någon hjälp. Hon vill bara ha sin pojkvän tillbaka. Och hon vill inte prata mer med polisen.
Ifrån första början så har det liksom samarbetsviljan varit väldigt liten. Så det är inget våld utan det är någon form av olycka.
Åklagare Juho Kinnunen anhåller killen. Enligt honom så finns det tillräckliga skäl att misstänka att det är killen som har orsakat tjejens skador. Och han hoppas att frihetsberövandet ska ge tid och möjlighet till tjejen att ändra sig, att vilja prata med polisen och medverka i utredningen.
Det är oftast en framgångsfaktor i det här, att man liksom ändå lyckas få målsägaren att landa kanske i vissa fall, beroende på helt enkelt hur situationen ser ut.
Det här har ju vi pratat om många gånger i P3 Krim, att ett frihetsberövande är en framgångsfaktor ofta när det gäller våld i nära relation. Om man kan separera mannen från kvinnan om så bara för några timmar så finns det ofta möjlighet att nå henne och skydda henne. Men i det här fallet så går inte det. Under tiden som killen sitter anhållen så lyckas inte polisen motivera tjejen till att medverka i en utredning. Och bevisen de samlat in, bland annat larmet från sjukhuset, det räcker inte för att begära honom häktad, enligt Juho Kinnunen.
Han släpps efter anhållande. Det är jag som fattar det beslutet första gången då. Det är för att jag bedömer att det finns, alltså det är givet att i den här typen av ärenden så finns det ju en återfallsfara och sen även en risk att man påverkar målsägaren, absolut. Men utifrån de uppgifterna jag hade då så bedömde jag att den inte var så pass överhängande att det fanns skäl att häkta honom då. Och sen också just vid beaktande av att målsägaren inte ville medverka då, så att säga. Men sen leder det till att vi anhåller på nytt, eller jag anhåller honom på nytt då.
Dagen efter killen har släppts så ändrar sig åklagaren. För nu har nya uppgifter plötsligt kommit in.
Det är faktiskt en kompis till målsägaren som ringer in och berättar har väldigt mycket information.
Det är en nära vän som tjejen har anförtrott sig åt som ringer polisen. Och hon berättar att hon, förutom sitt vittnesmål, också tagit bilder på sin kompis skador.
De uppgifterna som hon lämnar är ju att det ska ju ha gått till på det sättet som polisen misstänker. Alltså att det är våld som hon har blivit utsatt för och att det är då partnern, alltså pojkvännen eller killen då. Den här kompisen kanske är just en sån här nyckelspelare i det här fallet som gjorde att liksom jag ändå kände att ja, men det spelar ingen roll om hon är med eller inte, alltså målsägaren är med, utan jag tycker ändå att det gick att styrka brott. Så, ja. Så att utifrån ett vad ska man säga, medmänskligt perspektiv och så kan jag tycka att det är ändå starkt av kompisen att träda fram då, så att säga. Jag skulle säga att den här uppgiften var kanske avgörande då.
Juho Kinnunen anser att det inte spelar någon roll att tjejen själv, brottsoffret, inte vill medverka. Uppgifterna som kompisen kommer med, de väger så tungt att han anhåller killen på nytt. Och ett par dagar senare så blir han häktad och det kommer han förbli tills det är dags för rättegång.
Och det som gör att killen kan häktas, det är ju då att det dels från första början kommer ett larm från sjukvården som kickar igång den här utredningen. Att polisen ens får veta om att det finns ett brott att utreda. Men sen så är det då fotorna på hennes skador, det är telefonsamtalet från vännen. Och allt det här styrker enligt Juho Kinnunen kedjan av händelser.
Jag tycker ändå att det här är liksom sådana saker som alla staplas på och då blir det liksom så pass starkt så att det liksom, ja, som sagt, det spelar ingen roll om inte målsägaren är med då.
Att sjukvårdspersonalen larmade, det har också en ytterligare funktion, menar Juho Kinnunen. Att polisen då kan arbeta med att utreda en händelse som nyligen inträffat. Det kan vara enklare att säkra bevis då.
Allmänt i den här typen av ärenden så är det väl så att det är just att det är tacksamt om det går att få en så pass färsk gärning som möjligt som man kan jobba ifrån. Och då är det ju som sagt den här snabba agerandet från sjukvården var ju bra.
Skyndsamheten innebär också i det här fallet att en brottsplatsundersökning kan göras innan någon har hunnit städa bort spår från våldet. Och till sist blir det ett åtal. Killen åtalas för misshandel av sin flickvän. Han nekar till brott. Men hon vill fortfarande inte medverka och hon är inte målsägande i det här målet.
Det är en inte helt ovanlig situation i den här brottskategorin att brottsoffret inte är med. Och enligt Juho Kinnunen så är det en utmaning i utredningsarbetet.
Det är ju en utmaning, alltså det är en uppförsbacke om den personen som det faktiskt rör inte vill vara med. Det är ju liksom ändå en central del och särskilt också om det är så att det är en person som, eller att det inte varit någon annan på plats. Så är det liksom, det är ju två historier mot varandra. Så att det blir en utmaning, men det är just det, då får man ju ta och titta på vad finns runt omkring. I det här fallet så var det ju så pass mycket liksom runt omkring och även då ja, men väldigt klara uppgifter, tydliga, de låg nära i tid, alltså sådana saker.
Frågan är ju om tingsrätten kommer hålla med om det.
Hej Fanny, det var Liv här igen.
Ja, det är fint så då.
Ja, jag hör dig också jättebra.
Kalas.
Hur är läget?
Jo då, fullt upp. Hej. Jag är ute och går med hunden.
Ja, så här har det låtit de senaste veckorna när Petre Krimluren gått varm. Vi har nämligen skickat ut frågor till folk som jobbar i vården runt om i hela landet. Dels om de vet om att de numera har en större möjlighet att bryta sekretessen för att larma om våld i nära relation. Och om de känner sig säkra på när de får bryta sekretessen. Och också ifall det är så att de saknar något från sin arbetsgivare när det gäller det här.
Mm. Och det här är ju ingen vetenskaplig undersökning på något sätt. Den här enkäten som vi gjorde är ju till exempel anonym, vilket gör att vi kan inte garantera att det är just sjukvårdspersonal som svarat. Och den geografiska spridningen av svar är också slumpmässig. Men de svaren som vi har fått, lite drygt 250 stycken, de ger ändå en intressant och ganska samstämmig bild av både fördelarna och svårigheterna med att använda den här lagen. Och några av dem som svarade, de tackade också ja till att bli uppringda och utveckla sina svar.
En grej återkommer igen och igen, både i enkätsvaren och i samtalen. Patientsekretessen, den sitter verkligen gjuten i ryggmärgen hos sjukvårdspersonal. Och det tar emot att bryta den.
Vi är så drillade sen utbildningen för massa år sedan att man ska hålla på sekretessen, man får inte slappa och man ska Och vad är det som händer om jag bryter sekretessen fast jag inte borde? Det är ju också en fråga som man ställer sig.
Ida är sjuksköterska på en akutmottagning och hon känner sig osäker på vad som skulle kunna hända om hon gör fel och bryter sekretessen trots att hon egentligen inte får.
Alltså, som sjuksköterska eller som legitimerad sjukvårdspersonal så är man väl alltid orolig för sin legitimation. Det är liksom det yttersta. Den tror jag i och för sig inte att de skulle ta för en sån sak. Men bara att liksom få en reprimand eller en tillsägelse eller att veta att man har orsakat någonting för den här personen och inte gjort rätt känns... Nej, men det känns inte bra.
Man har så en otrolig respekt för patientsekretessen. Och det tycker jag är kanonbra. Men jag tycker att skyddet för den enskilda människan rent etiskt bör stå högre, va?
Det här är Rickard. Han har jobbat många år inom vården, bland annat flera år som ambulanssjuksköterska och enhetschef. Och han har själv brutit mot sekretessen många gånger för att larma om våld och också uppmanat sina kollegor att göra samma sak.
Och sen får man ju själv bedöma, vågar man sen stå för eller ta konsekvenserna av det? Vilka kan bli olika då? Det kan ju yttra sig allt ifrån att det bara blir ett samtal med chefen. Liksom så här, hör du, det där var ett misstag? Eller så kan det ju faktiskt... I vissa fall så kan det ju vara så att det blir ju ganska obehagliga påföljder.
Rickard säger att det hos många kollegor, särskilt de nya, finns en delvis befogad rädsla att den våldsamma partnern ska hämnas på vårdpersonalen om de larmar polisen.
Det har ju dykt upp liksom hotbrev på grund av att det är lätt att gå in och läsa journalloggar och såna här saker. Med all heder åt de som är nya så får man vara ny. Och då skulle förvänta man inte sig att liksom kunna stå främst i ledet och kanske fatta de här besluten.
En annan rädsla som återkommer ofta bland de vi pratat med är att en anmälan som görs mot patientens vilja ska förstöra patientens förtroende för vården. Så här skriver till exempel en av dem som svarat anonymt på vår enkät.
Avgörande för mig är alltid patientperspektivet. Om den som är utsatt för våld inte vill anmäla till polisen ska vården stötta och respektera. Det är jätteviktigt att patienten fortsätter ha förtroende för och kommer tillbaka till vården så att man kan stötta personen att kanske lämna relationen och anmäla själv.
Men många uppger också en rädsla för att anmälan till polisen ska göra det värre för den utsatta patienten.
Och det här reagerar vi på, för det är ju inte sällan man hör det från grannar, bekanta och så vidare till just en våldsutsatt person. Att man drar sig för att agera. Man vill inte klampa på, man vill inte förvärra någonting och tänk om man har fel. Den rädslan, den återkommer även bland svaren på vår enkät.
Jag tänker att en anmälan kan få våldet att eskalera. Om då den som utsätter patienten för våld får reda på att det är en anmälan gjord. Då får han reda på att patienten har sökt vård. Och då blir han till viss del eller hon avslöjad. Så att man i och med en anmälan kan eskalera våldet hemma.
Flera är också tveksamma till att anmälan till polisen faktiskt kommer leda någon vart. Så här skriver en annan anonym som svarat på vår enkät.
Jag litar på mina kollegor men inte på de andra instanser i myndigheter utanför min arbetsplats. Jag är rädd att andra ska agera för långsamt och den aggressiva parten hinner skada den som redan befinner sig i utsatt situation på grund av anmälan.
Det är väl det här att någon i den här familjen skulle råka ännu mer illa ut, kanske utifrån mitt agerande. Att den som redan är utsatt för våld skulle bli ännu mer utsatt. Att man skulle klampa in i någonting.
Liv är kurator på ett sjukhus och hon är en av de få i vår enkät som svarar att hennes arbetsgivare har informerat om de här nya bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen OSL. Det var regionsjuristen på hennes arbetsplats som höll i en lunchföreläsning på ämnet och det var bara några veckor innan vi pratade med henne.
Och det var ju jättebra att få riktad information till oss om hur att den möjligheten finns. Men sen så när hon berättade om den så kände jag också att den är väldigt svår att använda i praktiken.
Trots att lagen har gjorts enklare och mycket mer användbar för personalen så tycker Liv fortfarande att den är klurig att använda. Hon reagerar till exempel på kravet att uppgifterna som hon delar vidare till polisen ska antas kunna bidra till att förhindra brottet.
Och redan där blir det ju luddigt. Ska jag då sitta och tänka ut hur det här skulle kunna förhindra ett eventuellt brott? Och sen så också det här med att det inte ska vara olämpligt att lämna ut uppgiften med hänsyn till liksom både patienten och närstående.
Hon har själv inte använt lagen och tror att det ska mycket till för att hon ska bryta sekretessen om patienten inte säger att det är okej.
Och jag tror att jag snarare hade avstått och kanske använt andra möjligheter som att göra en sån barn i faranmälan till socialtjänsten om det finns barn med i bilden. Istället för att anmäla till polisen, vilket känns lite svårare om man jobbar i hälso- och sjukvården där man har så stark sekretess. Får jag också tillägga att det är bra att lagen finns. Alltså det är bra att vi börjar diskutera kring det på det här sättet i alla fall. Och det är jättebra att ni uppmärksammar det. För det kanske också kan leda till lite diskussion kring hur det ska användas.
Akutsjuksköterskan Ida poängterar att det finns möjligheter för den som är osäker att till exempel ringa regionens jurist eller till polisen och faktiskt fråga om enskilda fall.
Du behöver inte avslöja någonting. Du kan ju bara säga hej, jag jobbar i en hälso- och sjukvård. Jag har en patient som har de här skadorna. Vad är det för straffsats? Börja anmäla. Så det är ett lätt sätt, men då ska det ju också göras i den här ibland panikartade situationen på akuten när man har någon som blöder och någon som droppar i blodtryck och någon som har bröstsmärta. Och, ja, det är inte alltid det finns utrymme att göra den där extra samtalen.
Men det kanske mest intressanta för oss var nog ändå att de allra flesta av de som svarade på vår enkät inte visste om de nya bestämmelserna överhuvudtaget.
Absolut ingenting.
Pauline jobbar inom hemsjukvården. Hon har själv aldrig stött på en situation där hon misstänker våld i nära relation, men hon saknar en tydlig plan om hon skulle göra det.
Generellt sett så behöver ju organisationen ha mer information om vad som gäller, om vad som hur man ska tänka i olika situationer. Så att det finns liksom en beredskapsplan eller en handlingsplan för såna här situationer.
För det har inte ni, upplever du?
Alltså vi har ju det, absolut har vi det. Vi har handlingsplaner för våld i nära relationer och såna här saker. Men den är ju inte anpassad efter de nya reglerna.
Och jag har många som vi har pratat med efterfrågar mer information om hur lagen ska användas rent praktiskt. Tydligare rutiner på arbetsplatsen och kanske framförallt mer tid med varje patient för att kunna fatta bra och rätt beslut.
Det är omöjligt att hålla koll på all lagstiftning som ändras. Men vi har en skyldighet att hålla oss ajour, faktiskt. Har du en legitimation så ska du liksom hålla den någorlunda uppdaterad.
Ambulanssjuksköterskan Rickard.
Men har du en arbetsbelastning som gör att folk i bästa fall hinner öppna e-posten och svara på en medarbetarenkät, men inte mycket mer, då kan man inte förvänta sig att folk läser lagändringar.
Det är en jättestor brist att man inte ser till att alla företrädare som ändå ska hantera sekretess, vilket är var och en som jobbar på en myndighet som handskas med sådana uppgifter, att de inte har den här kunskapen kring hur ska man samverka och vad får man göra och vad ska man då göra.
Angelica De Peders är advokat och har jobbat länge som både försvarare och målsägande biträde, bland annat med ärenden som rör just våld i nära relation. Men hon har också specialiserat sig på OSL, offentlighets- och sekretesslagen, och föreläser för både poliser, sjukvårdspersonal, skolor och socialtjänst om just det här, de sekretessbrytande bestämmelserna.
Och hennes erfarenhet är att okunskapen inom de här reglerna är enorm.
Det är ju den största aha-upplevelsen som jag upplever är ju att företrädare för socialtjänst och hälso- och sjukvård innan jag har gått igenom det inte hade en aning om att de fick bryta sekretessen på det sätt som de faktiskt får. Och det blir ju lite skrämmande, för då förstår man ju också hur många ärenden där det finns en brist på information i en förundersökning som då också medför att förundersökningen kanske inte leder vidare.
Men okunskapen finns också åt andra hållet, säger Angelica, alltså hos de brottsbekämpande myndigheterna själva.
Den är väl ungefär lika dålig, nästintill i vart fall, som för de som ska lämna ut. Eftersom det är inte bara socialtjänst och hälso- och sjukvård på de här utbildningsinsatserna som blir förvånade över hur det ser ut, utan även företrädare från polisen.
För man kan ju säga att det finns två olika vägar här, två olika håll som den sekretessbelagda informationen kan flöda åt. Ett scenario är ju det som skedde i fallet i Västernorrland, alltså att sjukvårdspersonalen får information om en våldsutsatt person, en person som polisen kanske inte ens har på sin radar, och brytandet av sekretessen, det blir ju då startskottet som sätter igång en polisutredning. Ett sånt fall fick vi följa under förra årets serie om Operation Beta när polisen i Östersund fick in ett tips från en betrodd källa, en vardagshjälte som enhetschefen Anders Elmroth uttryckte det, om en våldsutsatt kvinna.
Jo, men vi får information om en kvinna som är i en utsatt situation. Hon har under lång tid blivit utsatt för våld i sin relation, sexuellt våld, strypvåld. Och är dessutom gravid. Och även ett stort mått rädsla också hos målsägaren då. Det är när man inte ens törs berätta vem man är. Liksom, då är man ju på riktigt allvarligt rädd för vad som kan hända om man gör en anmälan. Och det är ju henne vi försöker att nå fram till nu då.
Men det kan också vara tvärtom, att polisen har en utredning igång men inte har tillräckligt med information för att kunna lägga hela pusslet. De behöver veta mer, de behöver stärka sitt bevisläge. Och polisen, de kan då begära att tvinga sjukvården att bryta sekretessen och dela den information som polisen tror att sjukvården förmodligen sitter på.
Och en del saker som jag säger kring att, ja men, det här är bara att begära in, ni kommer att få det varje gång om jag nu pratar med polisen. Så är det många som tänker, jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning om att jag kunde begära in det. Och tror att det är så här, nej men är det socialtjänst eller hälso- och sjukvård, det går inte. För de har jättestark sekretess. Så att, och då blir man lite mörkrädd för man inser att hur mycket information finns det som skulle kunna vara underlag för en bättre förundersökning. Mycket som inte finns där.
Angelica de Peders ser också att den stora respekten för patientsekretessen ofta blir en stoppkloss. Rädslan att vården ska tappa sitt förtroende. Och hon får också ofta höra den oro som vårdpersonalen vi pratat med uttryckt. Alltså att en anmälan till polisen kan göra situationen värre för den våldsutsatta.
Jag förstår att den rädslan finns och jag förstår att man är orolig för att patienter på något sätt ska få en negativ upplevelse. Men jag som också sitter som målsägande biträde och som ser vad som händer med ett brottsoffer om deras ärende faktiskt får gå hela vägen. Det är ju den bästa formen av upprättelse man kan få.
Problemet med den här inställningen, säger hon, är att den nästan verkar utgå från att anmälan inte kommer leda någonstans.
Pratar vi om kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation till exempel, så är det ju faktiskt så att någonstans är min upplevelse att de upplever inte att de får den hjälpen de behöver. De är i en utsatt situation. Jag tror att om en sån kvinna som befinner sig i en sån situation visste att sjukvården, socialtjänsten och polisen, de jobbar tillsammans. De kommer att se mig. De kommer att se allt som jag har talat om. Och det kommer att kunna hjälpa mig i slutändan. Så tror jag att förtroendet på det stora hela skulle växa för alla myndigheter. Gör man som idag att tänka att nej, men jag vågar nog inte lämna ut det här, för att då kanske det blir problem för oss i det fortsatta samarbetet med den här kvinnan. Då ser man bara liksom sitt steg, men man ser inte vilket behov den här kvinnan har som helhet. Och det är det som saknas, det är det vi behöver fånga upp. Och jag tror inte någon kvinna skulle uppleva det som ett svek i slutändan, att myndigheterna jobbar för henne, för att rädda henne i den här situationen. Det skulle man bara tycka är positivt någonstans i slutändan. Dit hoppas jag att man kommer som företrädare för de här myndigheterna och ser det.
Men det här blottar en brist som nästan är allvarligare än okunskapen, säger Angelica de Peders. När hon föreläser för myndigheter och sjukvårdspersonal så får hon ofta frågan att okej, vem kontaktar jag hos polisen då om jag behöver larm om en patient? Eller vem kontaktar jag hos socialtjänsten? Och vad händer med informationen som jag ger?
Ja, för de kontaktvägarna, de forumen för samarbete mellan myndigheterna, de finns liksom inte idag.
Jag förstår att man måste börja med att lagstiftningen ger lättnader. Men sen är det som att då släpper man det. Då tycker man att nu har vi gjort vårat. Men pratar du med de högsta företrädarna för respektive myndighet så tror jag att alla skulle säga, hur är det tänkt att vi ska göra då? För det finns inga normala samarbeten med upparbetade grupperingar eller återkommande möten där man kan dela sån här typ av information. Vi har många sådana fall i Sverige där kvinnor har blivit mördade av en man i en nära relation. Trots att varningstecknen har funnits länge. Kanske hos polis men framförallt hos andra myndigheter. Men det har inte nått ända fram till polisen så att man faktiskt kan ingripa i tid. Och då har vi förlorat ett liv. Och det är ju ett extremt stort misslyckande varje gång. Att vi har informationen men vi kan inte rädda henne. Och det hoppas jag aldrig sker igen. Men jag ser inte att vi har de vägarna, även om lagstiftningen medger den informationsdelningen, så har vi inte de praktiska vägarna. Och det är ett misslyckande.
Enligt Angelica de Peders så når regeringen bara halvvägs med de här lättnaderna. Nästa steg, säger hon, det måste vara att utveckla verktyg så att de faktiskt kan användas.
Den praktiska delen av det läggs det inte tillräckligt med resurser på för att man ska kunna göra det lagstiftaren vill att man ska göra. Och det är ju ett jättestort problem för att vi kan införa hur många lagstiftningsåtgärder som helst och hur många sekretessbrytande bestämmelser som helst, men används de inte i praktiken, då blir det ju helt tandlöst.
Det här är inga ärenden som prioriterar sig själva och vi måste arbeta långsiktigt och uthålligt.
Det här är riksåklagaren Katarina Johansson Velin. När du träffade henne i mars så höll vi på med vår granskning av mordet på Vivi i Ånge. Och i det fallet så kunde vi se att utredningsåtgärder som till exempel vittnesförhör och brottsplatsundersökningar inte gjorts och att förundersökningar lagts ner med hänvisning till att brottsoffret Vivi inte ville medverka.
Och det här vet vi inte är ovanligt. Och jag vill veta hur Katarina Johansson Velin anser att åklagare ska hantera sådana ärenden. Och min fråga är egentligen, får det gå till så? Får en åklagare lägga ner ett ärende med endast med hänvisning till det så att säga?
Man kan inte svara på frågan på det sättet, utan man måste gå tillbaka till och säga att efter när ändå vi nu säger att det är mäns våld mot kvinnor, när en kvinna då gör en anmälan så är det väldigt viktigt det första förhöret. Så att man får en så detaljerad berättelse som möjligt. Till exempel vilka skador, man har uppsökt sjukhus och man har berättat för någon och också vad som har hänt. Med den i botten så är det sedan viktigt att man som åklagare tittar vilken stödbevisning kan vi få för den här berättelsen. Det kan vara då vittnen, det kan vara grannar som hört någonting. Det kan också vara journaler från sjukhuset eller foton man har sparat eller anteckningar om händelsen. Och då menar jag att oavsett om sedan en kvinna säger att jag vill inte medverka längre, så det betyder inte att en utredning ska läggas ner. Utan har man då en stödbevisning som man kan se fram emot en fällande dom, då ska man åtala.
Katarina Johansson Velin menar att åklagare idag har det metodstöd som de behöver i den här brottskategorin för att kunna till exempel arbeta offensivt med frihetsberövanden eller för att kunna till exempel begära ut information från sjukvården eller socialtjänsten. Det handlar bara om att implementera dem.
Hur ska vi jobba med detta för att få fart på utredningarna och också då bra kvalitet? Så att det inte blir som så att man säger att målsägande vill inte medverka och så lägger man ner. Utan nej, kan vi göra mer? Vi brukar säga som så att man ska vända på rätt stenar. Inte alla stenar, men på rätt stenar i varje ärende. Och det hoppas att vi kan jobba bättre med.
Ett problem, säger riksåklagaren, är att många ärenden som rör just våld i nära relation inträffar på jourtid, det vill säga utanför ordinarie tider. Det kan vara storhelger, det kan vara nätter. Då är det jouråklagare som tar hand om ärendena och bestämmer vilka utredningsåtgärder som ska ske.
Vi har ämnesspecialister som är jätteduktiga på detta. Vi har åklagare som jobbar i team som kan detta. Och vi har också åklagare som är särskilt inriktade på vissa kammar som inte har team att jobba med detta. Och jag är ute mycket och ser att det finns ett otroligt stort engagemang. Men det måste spridas till alla åklagare som inte jobbar med det dagligen på samma sätt. För precis som du säger, på jouren så kommer de här ärendena.
Vi ska nu tillbaka till ärendet i Västernorrland och åklagaren som valde att väcka åtal trots att tjejen, brottsoffret, inte ville medverka. Och det stod hon fast vid genom hela utredningen.
Och det betyder ju att tingsrätten inte har brottsoffrets berättelse att ta ställning till i det här fallet om vad som har hänt och vilka konsekvenser det har fått. Hade tjejen berättat om till exempel rädslan eller smärtan så hade straffet sannolikt blivit högre. Men trots att det saknas så anser ändå tingsrätten att åklagarens bevisning är tillräcklig för att dra slutsatsen att killen har misshandlat tjejen med uppsåt. Och för det döms han till 3 månaders fängelse.
Och i det här fallet har man alltså, trots att tjejen hävdar att hon inte utsatts för våld och inte alls medverkar, ändå vidtagit utredningsåtgärder som lett till den här fällande domen. Polisen, de har sökt vittnen, de har gjort brottsplatsundersökning, de har tömt mobiler, kartlagt killens rörelser. De har vidtagit de utredningsåtgärder som ska göras. Men vi vet ju att det här inte alltid görs.
I de utredningar som vi har tittat på som har lett till att kvinnor mördats så läggs förundersökningar ner gång på gång trots att det finns vittnen och sjukhusjournaler som skulle kunna hjälpa polisarbetet vidare trots att målsäganden inte vill vara med.
Så varför skedde det i det här fallet och inte i andra? Jag frågar Juho Kinnunen.
Oj, det är en jättestor och svår fråga. Jag kan nog inte svara för vilka överväganden och vad det är som gör att de typerna av utredningarna, eller i utredningarna kanske faller eller hur det är. Men just i det här fallet som ändå gick till en fällande dom så vill jag väl villigt erkänna också att det kanske är lite sån här, men inte valpighet men lite kanske ung åklagare kaxighet. Det är alldeles för mycket för att kunna med gott samvete liksom lägga det, utan då får ju rätten pröva det.
Så.
Och jag vet också att det var liksom, jag pratade med någon av mina utredare under tiden och sa att jag kommer väcka åtal i det här. Bara så att ni vet, så att säga. Och då var det som, okej, ja, men det, vi får se och förhoppningsvis kommer det gå vägen då. Så ja, man ska inte göra det lätt för sig, utan man gör det som kanske är rätt, så att säga.
Du har hört Petre Krim, Vem vågar bryta sekretessen?
Producent var jag, Petra Berggren, och ljudet det skötte Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrekrim@sverigesradio.se eller på telefonnummer 073 461 2915. Och vi finns också på Signal.
Och det gör vi också på Instagram och på TikTok. Där heter vi Petre Krimpodden. Där är du också välkommen att följa oss och skriva till oss. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Fanny Hedenmo.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.